Känner mig lite stel i kroppen.
Ja, ja, det tog ett tag att hitta rekordknappen här, men nu tror jag.
Till slut.
Nu tror jag att det ska gå. Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av succépodden Skidsnack som är tillbaka för fjärde veckan denna säsong. Och nu är vi ju igång med hela säsongen också. Hur känns det, Viktor?
Ja, men fantastiskt att det verkligen har börjat nu. Nu är det ju på riktigt lite grann. Det har ju varit lite löst och ledigt och flams och trams.
Ja, till skillnad från nu när det är på fullt allvar.
Ja.
Ja, nej, men man satt ju lite där i soffan. Det var så himla sent det började, tyckte jag. Så här, 12:30 var väl första loppet.
Visst var det lite, man hade ju ändå tänkt att första lördagen när man har gått och haft spänningar och förväntan. Och sen blir det ingenting.
Nej, alltså jag var vaken så himla tidigt. Det var verkligen barn på julafton känslan. Att man vaknade mitt i natten och inte fick upp och öppna något paket än.
Precis.
Men till slut så startade ju sändningen och man fick vigas in i den här magiska känslan som bara ett litet julaftons barn kan känna.
Ja, men det var verkligen så. Sen kan man ju fortfarande tycka att SVT borde mönstra mannar nog att kunna visa en prolog någon gång. Men det verkar de inte vara sugna på.
Nej, det här har vi väl diskuterat tidigare, att det enda som krävs är väl i princip att ha en praktikant som kan trycka på play.
Tryck på on.
Ja.
Ja. Och sen kanske att man ska ha Blomman och Jakob. Men de är ju ändå där. De kollar ju på prologen.
Ja, precis.
Då kan de väl prata samtidigt.
Eller så kanske de inte gör det och de skulle avslöjas hela bluffen med ja, men, Jakob och Blomman.
Men då kan man ju verkligen sätta dit vilken praktikant som helst som kan kommentera det. Det krävs ju inte någon superkunskap för att kommentera en prolog. Det tror jag att du och jag skulle klara av.
Ja,
det är alldeles fantastiskt.
Men alltså, jag skulle ju kunna godta den här prologen även om den var utan kommentator.
Ja,
egentligen.
Ja, faktiskt. Mm. Visa, släng bara ut den på SVT Play.
Ja, det ger ju några mer klick.
Ja.
För de lär väl gilla klick även på SVT, gissar
jag. Ja, man tycker det i alla fall.
Ja, ja, men det var ju härligt att komma igång och det var ju ändå en hyfsad smakstart får man väl säga.
Ja, det är väl i underkant. Det var väl en gnistrande start.
En fullkomlig succé.
Ja, galen succé. Och jag såg en sån rörande film eller klipp på Instagram som Maja Dahlqvist la ut. Där man fick följa hur några ur Falun-Borlänge satt och följde den här sprintfinalen. Och de satt ju och jublade och skrek och till och med grät när hon piskade falla på upploppet och gled in på en andra plats, vilket var helt magiskt.
Ja, ja, det är ju inte vem som helst att glida ifrån på ett upplopp.
Nej, och speciellt det gick så snabbt från sorg till glädje. För först så var det ju lite av en trist grej när Stina föll i sista kurvan. Mm. Något vi har sett förut, får man väl ändå säga.
Ja, hon är lite het på gröten kan man väl konstatera.
Ja.
Som alltid.
Men det gjorde ju ingenting i det här fallet. För vi hade ju inte bara Maja utan även Ida Ingmarsdotter som klev in och räddade den svenska äran och tog två pallplatser.
Ja, lite gjorde det väl ändå. För det grusade ju den här drömmen om den svenska trippen som vi fortfarande har.
Ja, jo visst. Och då ska vi säga att den som man på förhand trodde skulle vara i bäst slag efter uppvisningen i Bruks, Hanna Falk, inte alls var i någon vidare stor form visade sig. För hon misslyckades ju kapitalt i sin kvart. Men det gjorde ju ingenting som sagt när vi hade såna bra backups. Och trots att Stina alltså föll på sista kurvan så klev Maja Dahlqvist av alla fram, vilket är ju fantastiskt trevligt med tanke på att hon är ett av alla de här framtidsnamnen som vi pratar om hela tiden.
Ja, och hon lyckades ju förra säsongen i Dresden, både en sån här superhelg när hon både var med och vann teamsprinten var det väl, och tog en andra plats individuellt, om det inte var tvärtom. Men så vi har ju sett prov på vad hon kan tidigare, men det här var ju en beryktat tuffare bana. Mm. Den här hemska rucka slingan som de alltid tjatar om. Mm. Jag såg att bland annat sprintspecialisten Lorien van der Graaf hade lagt upp ett inlägg där hon förbannade den här fruktansvärda banan och att den aldrig kommer bli hennes vän.
Nej, men den är ju väldigt utslagsgivande på det viset att ni såg säkert när de gick igenom den innan, om ni inte missade heller, att den har en riktigt tuff backe liksom inför det relativt korta upploppet. Så den är ju väldigt utslagsgivande. Det såg vi framförallt på här sidan när Kläbo bara plöjde upp för den där backen i sin traditionella Kläbo-stil.
Mm. Men jag tycker det var roligt hur det syntes ju väldigt tydligt att det är rätt många som har övat på Kläbo-stilen under uppehållet.
Till exempel Kalle Halvarsson.
Ja. Ja, men det var ju flera stycken i varje backe som körde Kläbo, klampet eller vad det nu kallas.
Ja, men det är ju ändå fascinerande. Det är ju liksom lite Janne Boklöv-aktiga drag kring och se den utvecklingen. Janne Boklöv som uppfann V-stilen i backhoppning som gjorde att en hel idrott förändrades från grunden.
Mm. Ja, det måste ju vara kul för Kläbo att vara upphovsman till en helt ny skidstil.
Ja, det är ändå rätt häftigt eftersom man ser också att det är så pass utslagsgivande, så de andra har ju inget riktigt val. Om de vill kunna hålla samma tempo som honom uppför en backe så måste de göra så. Och i en sprint så funkar det alldeles utmärkt eftersom det är så pass korta och intensiva lopp hela tiden. Det där liksom själva tekniken tror jag inte skulle så mycket ha i en fem mil kanske, för det blir för intensivt och det tar för mycket på musklerna att hålla på att springa så där upp för en backe för att kunna orka hålla på så i fem mil i alla backar. Men på en sprint när du får den där extra meterna, speciellt när den utförslöpa alldeles efter som det var här i Rucka, så ser man ju att det kan ju vara totalt avgörande om man inte väljer att fucka upp det fullständigt på upploppet. Förstås.
Ja, det var en del uppfuckanden på upploppet.
Ja, favoriter som fucka upp.
Ja. Det är liksom, vi måste ju kanske först och främst prata om det största fuck-upet, och det stod ju Kläbo för själv.
Ja, han hade ju redan avgjort.
Ja.
Det var ju liksom, man hade ju räknat in 100 poäng på kontot för Hösfort Kläbo, och det hade väl hela världen gjort, utom en viss Bolsjunov.
Ja, och lite så udda, för jag tycker ändå att förra säsongen då var ju Kläbo så otroligt dominant. Då vann han ju i princip varenda sprint med hundratals meter, känns det som.
Ja, det var typ Pellegrino i fristilsprintarna som hade någonting att sätta emot.
Ja.
Och Stjogov kanske någon gång. Men Pellegrino i fristil var ju ett hot.
Ja, och Chanava var med någon gång, men inte liksom ända högst upp. Men det var ju ändå nästan alltid avgjort efter någon backe. Nu tyckte jag ju ändå att man kände ju att, ja visst, han har ett grepp, men han var ju inte alls, han hade ju inte alls sån marginal som han hade de flesta gånger förra säsongen. Så att bara göra den där nonchalanta lilla movet där och sluta åka och tänka att Bullsjonen var avhängd, det, jag förstår inte riktigt, för han var ju inte riktigt så avhängd.
Nej.
Och det måste ju ändå Kläbo ha märkt.
Ja, och vi kan väl, om vi ska ta på oss de svenska glasögonen, så såg det ju ganska bra ut redan i kvarten när Kalle ganska lätt anammade Kläbo-stilen och eller, kunde hyfsat lätt följa med honom nästan hela backen upp.
Mm.
Det var ju bara sista lilla metrarna där som han tappade för att kunna hålla en klapp i rygg på vägen ut för. Och har man det, då har man ju alla möjligheter att staka förbi om man sätter stakningen. Nu vet vi ju alla att sätta stakningen är inte Kalles signum direkt.
Nej.
Och det gjorde han ju inte heller sedermera i semifinalen när han åkte ut.
Mm.
Vilket var lite synd. Men Kläbos stora dominans, ska vi liksom dödförklara den?
Ja, vi kan ju i alla fall höja något slags varningens finger.
Ja, du var ju bra på att dödförklara saker, ja, förra säsongen.
Ja, men man lär sig av sina misstag.
Ska inte vara lika snabb på att dödförklara?
Jag dödförklarade nog Kläbo några gånger förra säsongen också. och Sundby och Björgen. Mm. Så jag ligger lite lågt än så länge. Men det känns ju som att med tanke på vad man såg av Kläbo sen i distansen, så ja, det, just nu skulle jag vilja citera mig själv när jag var med i Aftonbladet morgon och pratade om detta för några dagar sedan, att jag tror det finns en god chans att Alexander Bolsjunov tar hem hela skiten.
Ja, för er som missade det, så vi var ju faktiskt skidsnack och förärade AB morgon med våra närvaro för någon vecka sedan. Det finns att leta upp på internet med fördel på våran Facebook-sida där vi har lagt ut det här klippet. Mm. Och mycket riktigt, Stefan ryckte ut chansningen Bolsjunov som är vinnare av totala världskuppen. Det kanske var en skrällgissning, eller var, är det något du liksom nu med helgens ändå besked i ryggen, står du fast vid Bolsjunov som vinnare av världskuppen, eller vill du ändra det?
Jag känner mig oerhört självsäker. Jag känner att jag har läst på bra under sommaren. Jag känner att jag har kunskapen i ryggen. Jag känner mig självsäker. Mm. Jag kan fortsätta alltså, överord om mig själv.
Lovord till sig själv. Det är, uh-huh. Ja, men det är lite så det har varit det här poddsäsongen. Stefan har så lovord över sig själv. Så att det vill bara fortsätta på inslagen väg.
Ja.
Framgångsvågen fortsätter.
Ja. Men måste ju faktiskt, på tal om Kläbo, ändå säga att för det första så kände jag, fy fan vad skönt.
Att han fick pisk?
Ja.
Ja.
Jag kände bara att, ja, men härligt, bara av ren konkurrens situation. Men sen när man såg hur han betedde sig efteråt, ja, så blev man ju ännu lyckligare.
Bedrövligt.
Ja, för ja visst, du har gjort en superklantig jävla miss. Mm. Men att åka och sätta dig och böla i ett hörn, eller böla kanske han inte gjorde, men han var jävligt förbannad och vägrade möta media och var...
Ja, men han var som ett sånt barn. Du har väl också spelat ungdomsfotboll i dina dagar, och speciellt där 9-10 års åldern minns jag de här som var riktiga målskyttar och de som var fixstjärnor i lagen. Jag vet en kille som vi mötte ofta som heter Erik. Han grinade alltid när han inte gjorde mål, och liksom hans pappa var tränare. Det var så här klassiskt liksom.
Ja.
Pappa tränare, och sen om man inte gjorde något mål, han bara böla.
Det är väl morfar som är Kläbos tränare,
ja.
Så det är typ samma sak.
Men liksom så här, om man inte gör mål, alltså det spelar ingen roll om laget vann. Man satte sig eller bara gick runt och grinade. Mm. Som ett barn, eftersom ja, det var ju ett barn också. Och Kläbo är ju inget barn längre.
Nej,
så han borde kunna stå över att sätta sig och grina efter det loppet som han inte vann.
Ja.
Och speciellt när han inte vann på det där extremt arroganta sättet.
Ja, då får man ju faktiskt lite så här, för det var ju bara hans eget fel. Det var ju som Stina Nilsson, hon var ju också sur efteråt för att hon hade klantat till sig för sig själv.
Ja.
Men hon var ju sur på ett rimligt sätt.
Ja, hon kunde i alla fall man up efteråt, om tillåt uttrycket. Kläbo borde ju ha gjort precis samma sak. Bara stått där och tagit skiten och erkänt att nej, det var jävligt korkat av mig. Jag ska aldrig göra om det.
Ja, och kanske sen, sagt grattis. Det här var ju korkat av mig.
Precis, han ville ju inte ens åka det här ärevarvet framför liksom läktaren. Och han blev ju praktsågad också av Emil Iversen.
Mm.
Emil Iversen växer och växer i mina ögon. Jag tror att Emil Iversen lyfter som idrottsmänniska när han slipper hävda sig med Petter Northug.
Ja.
Det är den här, vi har ju pratat om Petter Northug som den här alfahannen i norska landslaget som gör att, eller han är den här tuffa killen med det här possit bakom sig som också vill komma in i tuffa killens gäng. Emil Iversen har ju varit nummer ett i det här posset. Om man ska dra en liknelse som om du vet Grease, Danny i Grease. Om vi jämför Petter Northug med Danny, så var ju Emil Iversen den här andra killen, nummer två i gänget. Vad nu han hette i Grease, det vet jag inte, men du vet vilken karaktär jag menar.
Ja, jo, jag tror jag är med.
Ja, Iversen var han. Men nu när Petter Northug har försvunnit från landslaget, jag antar att det är för gott, vi låter det vara lite osagt, men så har ju Emil Iversen istället för att bara ta hans plats, så verkar han ha blivit en mer ödmjuk och trevlig människa. Vi har sluppit en enda sån där artikel om hur Emil stöter på Stina Nilsson genom media. Mm. Vilket är ju befriande i sig.
Ja, ja, men det är ju lite trevligt.
Så jag tror att Nortugs frånvaro gör att Iversen kommer bli en riktig reko-kille till slut.
Ja, ja, men härligt att höra.
Eller vad känner du?
Jo, men jag känner också att han har mognat som människa. Han kanske, det kanske blir en vuxen person av honom också till slut.
Jag vet inte hur gammal han är, men han är väl ganska gammal som det är.
Supergammal är han väl ändå inte.
Nej.
Men om vi ska avsluta kapitlet Kläbo så måste jag också bara lägga till att jag störde mig ytterligare på när han la upp en massa grejer i sociala medier efteråt om vilken katastrofhelg och uselt och vidrig form och vill bara lägga ner mig och ja,
det var framförallt någon på hans Insta-story där han var någon, han stört dök in i någon form av, eller ja, jag vet inte, han ramlade in i vattnet.
Ja,
ställt.
Nej, ja, men och då är det ju ändå, ja, och då ska vi ändå liksom, för att dra det här i någon form av kontext, att ja, han är tvåa i sprinten och nia i distansen. Mm. Boo fucking who.
Ja, verkligen.
Finns fortfarande ganska mycket att ta med från det.
Ja, men om vi ska ännu mer klartext. Vilken jävla tönt.
Ja. Ja. Eller? Klant Kläbo, en jävla tönt.
Ja, men speciellt när man har förlorat på det där arroganta sättet. Återigen. Han tror med 30 meter kvar att ja, nej, jag har avgjort redan, precis som jag gjorde hela förra säsongen. Han slänger ett getöga åt vänster, över vänster axel. Och ser inte att Bolsjunov har gått ur spår och ligger liksom långt till höger och bara forcerar förbi honom på upploppet, ni som inte har sett det. Men det var vackert att se. och värmde en icke-norsk själ.
Ja. Ja, det är ju ändå något. Oavsett vem det är som går förbi så värmer det ju.
Ja, kruxet är väl kanske att Kläbo kan göra som en riktig vinnarskalle och ta det här och göra det till någon form av energi för framtiden och att han aldrig kommer utsätta sig för det här igen.
Mm.
Men vi får väl se. Eller så gräver han ner sig och blir en Kalle Halvarsson.
Ja, men vi har väl ändå lite mer svensk succé som vi behöver behandla här från helgen som gått innan vi går vidare. Vi måste ju först och främst hylla, det känns som, jag tänkte säga våran adept, men det är mest bara för att vi har lyft henne så mycket, men Ebba Andersson fick ju äntligen kliva upp på pallen.
Mm.
Och det känns ju otroligt härligt. I ja. Det här sammanhanget bland alla ja, nu kanske du tar i, men norskor på dekis. Så har vi en svensk som ser extremt stark ut.
Det får man väl verkligen säga. Och vi har ju lite grann väntat på Ebbas riktiga genombrott. Hon har ju förstås, som alla vet, haft framgångar med stafettmedaljer och varit bra med OS och haft framskjutna placeringar, men första gången upp på världscuppallen är ju ändå stort.
Ja, och alltså jag tror nog att även hon själv rankar det här som det, ja, kanske det största, förmodligen, rent individuellt åtminstone.
Mm. Och om man ska sätta pallplatsen och sido så får man väl ändå säga att Johaugs vinst var ju inte lika massiv som befarat.
Nej, det var ju ändå med viss skräck man såg framför sig att Johaug skulle ha så här 1,5 minut på tvåan.
Mm.
Och när det bara blev ja, vad var det? Det var 22 sekunder, sekunder till Charlotte Kalla som var tvåa.
Och någon dryg halv minut till Ebba.
Ja, 32. Så ja.
Det är ju inga jätteavstånd på något sätt. Och då kan man ju dra sig till minnes det här bevingade Jakob Hård-citatet, inte helt superutklassad ändå. Som när det var Kalla som var efter Björgen eller hur det nu var.
Ja.
Och det känns väl som att det kommer till sig rätta här. Att man får glädjas över att de inte är helt superutklassade ändå.
Nej, det känns otroligt bra.
Ja, och framförallt att i den norska toppen så är det Johaug och sen är det ingen mer.
Nej, för om man ska då se till näst bästa norska så var det ju Ingvild Flugstad Östberg på fjärde platsen. Ja. Hon var 49 sekunder efter. Men det är ju på gränsen till superutklassad.
Ja, men verkligen. Och Östberg som var ändå den norska giganten bakom Björgen även när det kom till distans förra året. Östberg har ju verkligen tagit klivet från att vara lite av en sprintspecialist till att bli en distansåkare av rang.
Mm.
Och kanske det stora namnet bakom Johaug nu när Weng visar sig vara så jävla dålig. Så att Östberg också efter med 49 sekunder, det säger ju mer än vad man kanske tänker att det gör. För det är ändå bara 10 kilometer. Det är inget jättelångt lopp.
Nej.
Och jag var glad bara när man såg de här första passeringarna att Johaug inte, ja men det var, vi satt och skrev till varandra på sms, ja men det är ju ingen knock ändå, hon tar ledningen med 4 sekunder efter 1 kilometer eller någonting sånt, och det är ju verkligen ingen knock, och sen tänker man att ja men hon snart smäller det till, men det gjorde aldrig riktigt det, för det visade sig att svenskarna hade så pass bra att det inte blev de här jätteavstånden, förutom bakom då Ebba, fram till Östberg, det är ändå. Det är en jäkla skillnad på 30 sekunder och 49 sekunder ändå.
Ja, faktiskt. Och sen är det ju rätt stora glapp där. Vi har ju så här, ja men tidigare nämnda Weng 1.37 efter, Diggins 1.38 efter, som var där i toppen förra året. Nu är det ju väldigt tidigt att utläsa något av det, och det kanske inte är exempelvis Diggins typ av lopp. Nej, men i alla fall, det känns ju otroligt fint inför hela säsongen.
Ja,
att de
verkligen
enda som är där uppe i den här situationen är just Ebba Andersson och Charlotte Kalla.
Om man ska dra en annan parallell så tror jag att det här loppet skulle kunna ha gjort att svenskarna som kanske befarade att Johaug skulle vara så där extremt överlägsna som hon har kunnat varit i dåtiden, att de skulle vara det igen. Man kan jämföra det med ja, det kanske är en knepig parallell, men till exempel när man spränger, om det var, vad hette han, Bannister, den engelska milen under 4 minuter, Roger Bannister tror jag han hette som gjorde det först, det hade varit ett sånt där ouppnåeligt mål att springa snabbare än 4 minuter, och sen när väl en gör det så bara strömmar jättemånga på och kan göra direkt efter, fast det har tagit år för en person att klara av den bedriften när det har varit nära, lite grann som att göra en maraton under 2 timmar. Man har försökt på bana, nu är de liksom så här, de är ner på 2.02 och springer, men man tror att det finns en psykologisk spärr som gör att när väl någon person klarar av att springa under 2 timmar så kommer flera att göra det bara som ett ström. För att man tar bort den här psykologiska spärren av att det inte går. Och nu var det ju ingen som slog Johaug. Men vi var ju så pass nära att jag tror att Charlotte och Ebba känner att de kanske inte gjorde sina maxlopp. Nej. Det kanske går att stå Johaug. Att man kanske därigenom har tagit bort den här mentala spärren om att det är omöjligt att göra den. Och att man bara sen som av en händelse bara slår henne. För det, ja,
det låter fint, som av bara en händelse slå Johaug.
Ja, men det är lite, alltså, man ska ju inte underskatta psykologins betydelse i framgångarna.
Nej,
på
inte.
Skidåkning. Det är bara att kolla på Kalle Halvarsson och de svårigheterna han har haft tidigare som nu verkar vara på vändning. Hur mycket det kan betyda att få hjälp. Och jag menar, Charlotte Kalla har ju pratat om det, och Johan Olsson ägnade ju ett helt sommarprat till att prata om den psykologins hjälp för att nå framgångar.
Ja, ja, men det kanske läge att gå in lite på Kalle Halvarsson här, för det har varit mycket fram och tillbaka med honom hela helgen, som har gett både lite klara och mindre klara besked.
Vi ska väl säga det, vi har fått ganska mycket smisk på fingrarna om att vi alltid är väldigt negativa om Kalle Halvarsson. Det har vi även varit redan i den här podden, vilket inte var meningen. Fast vi kan väl ta och börja med det som han gjorde mindre bra under helgen som gick, vilket var att sluta staka på upploppet när han hade chansen att gå till final, men inte gjorde det för att han inte satte stakningen.
Nej, han borde ju givetvis ha gjort som Anna Dyvik gjorde i ett tidigare heat, minns inte riktigt vem det var hon åkte mot, men hon bara köttade ju på längs hela upploppet och tog sig till slut förbi vem det nu var och gick vidare.
Eller som Maja Dahlqvist och Ida Ingemarsdotter när de gick förbi Falla och tog de här två pallplatserna. Men Kalle gjorde, han följde in i gamla mönster och blev den gamle Kalle som slutade, som gav upp helt enkelt. Och det är inte bara vi som säger det, utan det är Kalle Halvarsson själv som säger det. Att det var så här, för att han har pratat om detta med media i efterhand. Och då är det ju faktiskt ganska skönt att läsa att han faktiskt är medveten om det här, och han säger själv, det där ska vara borta till VM.
Mm.
Det här är något som man har jobbat med under sommaren, och i och för sig så säger han, jag vet inte varför jag gör det, jag måste skärpa mig.
Så lösningen kanske inte riktigt finns där ändå.
Nej, men kanske inte, men det finns, han har ändå liksom,
medvetenheten finns.
Precis, det finns en problematikformulering som inte har funnits förut när det gäller Kalle Halvarsson. Det känns som att han inte har insett att det finns en problematik förut. Nu gör han det.
Ja.
Och han sa det här inför distansloppet, att jag var less igår att jag ramlade tillbaka i gamla takter. När det blir för tufft och då skiter jag i det. Det är egentligen inte så jag är när det handlar om annan idrott. Då ger jag mig aldrig. När jag ligger under med 10-0 så ger jag inte upp. Och det är ju otroligt skönt att han verkar ha koll på att det är något han måste jobba med. Och nu lovar han ju ändå att det ska vara borta till VM. Så då får vi väl tro att det ska vara det.
Ja, vi tar det som ett löfte helt enkelt.
Och sen på distansloppet så visar han ju prov på fantastiska takter. Vi har ju pratat om Kalles distansupplägg tidigare, och det är väl välkänt. Han har ju ofta gått ut stenhårt för sen krokna efter en tredjedel av loppet. Eller halva.
Ja, nu verkar han nästan ha gjort lite tvärtom.
Verkligen, han var ju inte alls med de första 3, 4, 5 mellantiderna. Det var ju först mot slutet och som han verkligen klättrade upp i resultatlistorna, så till den milda grad att vi trodde att han skulle nästan kunna vinna där ett tag.
Ja, ja, det här var ju ett fantastiskt roligt lopp överlag, måste man ju säga, eftersom det var så otroligt många inblandade om den här segern. Eller kanske inte om själva segern, men under de sista mellantiderna så fanns det ju en 15 åkare som potentiellt skulle kunna vara på pallen.
Ja, jag visste, det var ju liksom Niskanen och det var Sundby och det var Fabiani, det var ju hur många som helst som var där och liksom högg om de här toppplaceringarna. Men till syvende och sist så var det ju bara två stycken som skulle kunna hota Kalle. När han fick ju, han kan väl aldrig ha suttit i en ledarstol sådär längre.
Nej, han såg inte helt van ut.
Nej, det var inte så här Johaug sitta och le och fippla och byta om. Utan han
Johaug var, kastade liksom en blick in i rätt kamera vid rätt tillfälle.
Precis.
Hela tiden.
Nu är jag i bild, oj.
Ja. Nu ska jag dra på mig mössan.
Kalle såg lite mer bortkommen ut. Charmigt på något sätt.
Ja. Men det var ju härligt så, för det, ja, som sagt, vi snackar ju kanske mycket skit kring Kalle, men vi vet ju också om att det är ju mycket för att vi vet att han kan ju det här.
Ja, han har ju sån enorm potential. Hade det varit Jens Burman hade man inte kastat så mycket.
Snacka
skit.
Inte skit om Jens Burman.
Nej, förlåt, nobody puts Burman in the corner. Nej. Nej, men det är ju precis som du säger. Han har ju förmågan att vara bäst i världen när det gäller, om man får till det och knyter näven i fickan, som man verkligen gjorde här under slutet av 15 kilometers loppet och var som sagt starkast av i princip alla förutom Borsono.
Ja, mot slutet där var det ju, tog han ju in extremt mycket på de flesta, och det var ju därför man började ju nästan levitera från soffan. När man kände att, jaha, ska segern, den första segern för säsongen var Kalle Halvarsson.
Ja.
Det hade man ju inte sett.
Nej, det var lite unreal. Är det här verkligen på riktigt eller är det virtual reality?
Ja.
Men det var på riktigt och han fick ju en tredje plats. Han såg ju inte as missnöjd ut över att Iversen, det hade nog varit svidigt hårdare om det hade varit om segern.
Ja, absolut.
Nu var ju Bolsjunov ganska ohotad till slut.
Ja, Bolsjunov ser ju extremt stark ut. Det är ju frågan om han håller hela säsongen, men annars så får de nog tänka till lite de andra. Ja. Man har en sån här som till skillnad från Johaug dominerar i båda kupperna.
Ja, precis. Vi var ju inne på, även när vi satt med i AB Morgon, och jag slängde ur mig att ja, men varför inte Stina Nilsson som segrar av totalkuppen? Det kanske inte kommer att hända med tanke på att tremils specialisten Stina inte var så skarp i distansloppet som man hade kanske hoppats att hon skulle vara. Det skulle ju förmodligen räcka med att Johaug typ vinner de loppen hon ställer upp i för ta totalseger, men det kanske kommer vara fler att bråka om där när vi får se om Diggins kommer tillbaka till normal nivå eller sådär.
Ja, det är ju de här sprintspecialisterna som tar steget över till distans. Det är ju de som kan hota Johaug om de får till det. Såna här som ja, men Belorukova som vann, som även visade sig vara rätt bra i distans nu. Mm. Sen är det ju frågan om det kan ligga på samma toppnivå hela tiden.
Jag hade också trott att Nepreajeva skulle vara bättre under helgen. Men man vet riktigt inte vad man har ryskorna.
De kommer nog på bred front, har jag en känsla av.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi kanske måste reda ut en sak här, för jag känner mig inte riktigt så glad åt att du bara liksom kastar in Burman som ett skällsord här.
Nej, jag vet, du har ju...
Vad är det här för skit?
Du har ju ofta haft en, eller du har ju länge haft en förkärlek för Burman.
Jag ser mig lite som Jens Burmans mamma, skulle jag vilja säga.
Vad fint. Mm. Det undrar om man skulle tycka att det var så fint skäl. Men ja, du hyllade Jens Burmans YouTube-kanal och sånt, och det kan man väl tycka är värt någonting. Men när det väl kommer
underbar
till
underbar människa
att åka fort, så har ju tyvärr Burman inte riktigt visat. Vad var han nu? Han var 30, 40, 50, 46.
Mm. Och vad vill du ha sagt med det?
Ja, att han var 2:23 efter. Men han på 15 kilometer.
Han ramlade ju. Han ramlade på ett jättedåligt ställe.
Mm. Jag vet inte, vi har ju liksom sett Burman. Jag vet att för några säsonger sedan när vi höll på och pratade om de eventuella up and coming skidåkarna, så hade du var team Burman, jag var team Oskar Svensson. Och jag får väl ändå säga att båda är besvikelser så här långt, tyvärr. Oskar Svensson verkar ju ha missat allt vad form heter. Han skidade in på 62 plats och var 3 minuter efter i söndags. Och han sa väl själv att han hoppades att det berodde på en förkylning. Mm. Men han visste inte. Och det är sån här, ja.
Ibland är det svårt att veta.
Det är lite grann som på den gamla tv-serien Smash, som handlar om tennisspelare. En tv-serie från 90-talet kanske.
Något sånt.
Peter Wahlbeck och bröderna Herngren och Svante Grundberg. Otrolig serie. Alla måste gå in på SVT Play och kolla på den. Mm. Men de var ju riktigt medelmåttiga tennisspelare tills de en dag hade fått resultat på hur bra form de var i. Och sen såg de att kurvorna pekade spikrakt upp och alla var tydligen jättebra form. Så då gick de ju bara vann tävlingar utav bara farten. Och sen var det någon som kom på att nej, men vänta, de här sitter ju upp och ner. Så formen var ju spikrakt neråt. Lite grann så känner man att Oskar Svensson kanske skulle behöva någon form av lurboost på sin form. För... om han inte har en aning om vilken form han är, då är det ju något som är fel.
Ja, det är ju lite dumt att inte veta alls. Burman kände ändå att han var i form, men att fallet ställde till det. Så han har känslan.
Ja, men vilket fall kostar 2,5 minut på 15 kilometer?
Han har haft ont i ryggen.
Han har alltid ont i ryggen.
Ja, men det är inget kul med ont i ryggen.
Nej, han kanske ska YouTubea mindre och åka mer skid. Jag hörde förresten en fascinerande sak om Jens Burman på Vinterstudion som jag inte visste om. Att han kan inte ens springträna. Han kan inte löpträna alltså. Så att han får ju hitta andra sätt. Det går ju förstås utmärkt att göra med cykling och rullskidåkning och allt möjligt sånt förstås.
Mm.
Men annars så tycker man ju man ser de här skidåkarna ut och tar liksom ett maraton om dagen under sommaren. Så det är klart, det kanske är något som sätter käppar i hjulet.
Ja, jag lärde mig ju i, såklart då, på Jens Burmans vlogg,
ja,
att både hans och Stina Nilssons favoritpass är 3 mil löpning.
Jaha, har jag missat något fullständigt? Men var det som inte kunde löpträna då?
Ja, det är han, men det är väl det egentligen, när han väl kan.
Okej, okay. 3 mil löpning. Ja. Ja, men det är ett köttigt pass.
Ja, det är ganska jobbigt ändå.
Ja. Men nej, jag vet inte vad vi ska riktigt tro. Har Jens Burman inte nått upp till sin fulla potential, eller finns det hopp om framtiden? Du som ändå är nobody puts Burman in the corner, vad är dina 2 cents?
Han kommer.
Ja, men om du får säga vad du verkligen tror.
Ja, jag talar ju om Burman som en moder talar om sitt barn.
Mm.
Så jag är stolt över honom vad han än gör.
Gud. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är mållös. Mm. Men jag som har lite mindre moderskänsla för Burman får väl ändå säga att om inte det händer den här säsongen, så vet jag inte hur många säsonger man ska ge Jens Burman. Å andra sidan, i Rickard Grips landslag, så har man väl kommit in, så kommer man inte ut. Så vi kommer ju om 10 år.
Once you're in, you're in.
Ja.
Det är lite som högsta domstolen i USA. Man sitter for life.
Ja, verkligen. Ja, visst. Ja, nej, men det är verkligen. Det är lite som de här demokraterna i USA. Då är det ju en domare, hon är ju Ruth Bader Ginsburg eller vem det nu är,
ja,
som är så här typ mellan 90 och döden. Mm. Och de bara, dö inte nu för allt i världen. Dö inte nu så det kommer in en till republikansk domare. Det är lite så jag kanske känner med Burman. Dö nu så det kommer in en annan. Nej, det där var hårt. Jag menar inte alls så. Han kan väl bara få en permanent ryggskada eller någonting, så att han lämnar platsen någon större talang.
Jag kommer anmäla dig för grovt förtal här. Burmans vägnar. Men okej.
Okay. Ja, gud, jag skojar ju bara. Jag hoppas att ni som lyssnar på podden förstår att allt inte ska tas på blodigaste allvar.
Ja, du, jag vet inte det. Men en sak som jag tycker att vi i alla fall måste lyfta, att Burman har gjort ganska bra. Du har väl sett resultatet i skumtomtetävlingen som vi nämnde förra veckan?
Nej, jag faktiskt inte. Jag har ju väntat som på nålar, för det var ju till och med en viss cliffhanger.
Ja.
I hur många skumtomtar de olika deltagarna skulle få in i munnen. Och själva klippet bröts väl mitt i.
Ja, de hade
precis
börjat med några tomtar i munnen när Burman säger åt Stina Nilsson att det är fusk att svälja. Vilket är en rimlig kommentar.
Verkligen.
Ja.
Och sen har det här spridits på deltagarnas sociala flöden.
Mm.
Jag såg att Tero Pettersson hakade på Burman och de har gjort någon form av tävling. Man kan till och med typ vinna skidor eller vad man kan vinna.
Ja, det var någon form av sponsorsgrej.
Ja.
Ja.
Well, the results are in, I guess.
Ja, och det var intressant det här. Jag tycker det är intressant i en större kontext. Kanske liksom som man kan härleda till skidåkning lite grann också. Jag minns inte, vad tippar du någon vinnare?
Det ska bli mycket intressant att se hur du kan härleda antal skumtomtar in i munnen in i skidåkningsvärlden sen. Men ja, jag är idelöra. Ja, men vi får väl, som vi var inne på förut. Theodor Pettersson ser ju ändå rätt storkäftad ut.
Ja, det var ingen dum gissning, för han vann faktiskt.
Ja. Mm.
Men det var efter mycket regeldebatt.
Jag kan tänka mig att Stina Nilsson var en av dem som hade mycket att säga om reglerna.
Stina såg faktiskt ganska värdelös ut. Hon åkte ut först.
Okay.
Efter att vad Kalle hävdar att hon hade lurat honom så att han blev fråntagen segern. Ni hör ju vad dramatiskt det här är.
Verkligen.
För de stoppade ju in x antal skumtomtar åt gången samtidigt. Och vid ett tillfälle så enades de om att de skulle stoppa in tre skumtomtar. Varpå
tre nya liksom,
tre nya.
De
har liksom samma antal i munnen hela tiden. Mm. Och så ska de fortsätta.
Vad var reglerna? Måste man kunna försluta läpparna?
Ja, det framgick inte riktigt, men det såg ut som att de förslöt läpparna.
Okay.
Ja, det är rätt böjt.
Förslöt läpparna, ja. Det låter nog rätt.
Ja. Men då när Theodor och Jens stoppade in tre tomtar i munnen.
Vad Kalle redan ute då?
Nej, alla är kvar.
Ja.
Men då håller Stina upp ett finger och Kalle följer efter. Och de stoppar då in bara en tomte i munnen.
Nej då.
Och Kalle hävdar att han blev lurad av Stina Nilssons gest här. För först utser de ju Kalle till vinnare. För de andra spottar ut tidigast. Eller innan Kalle. Men det slutar ändå med att de får ta ut tomtarna och räkna dem för att se hur många det egentligen var.
Gud vad äckligt.
Ja, det såg rätt äckligt ut. Men och då visar det sig att Kalle inte har tillräckligt många tomtar i munnen.
Nej.
För att han har fuskat. Han säger att han inte har fuskat.
Han är back på tomtar helt enkelt.
Ja. För att han hade ju då inte tre den där omgången utan bara en. Mm. Så segern tillföll istället Theodor Pettersson.
Okej.
Mm. Och jag tänker då att eftersom jag Kalle har så mycket bryderier fram och tillbaka i sina sprintlopp och hur han lägger upp dem och så här, att det just var han som skulle åka ut på någon form av
teknikalitet.
Ja, precis. Det känns så väntat på något sätt.
Ja, men jag förstår precis hur du menar. Men vad jag mest undrar är hur många tomtar fick de in i käften?
15 vann Theodor.
15?
Ja.
Nej, det är bedrövligt. Jag trodde vi skulle vara uppe på typ 40 tomtar.
Ja, vi har ju lovat att vi ska göra det här och det ska vi göra. Men det av tekniska skäl gick det inte just idag.
Och de tekniska skälen är att vi inte har köpt några tomtar.
Ja, ja.
Men om Cloetta hör det här så hon gärna skicka ett back tomtar.
Ja, men vi lovar att vi ska göra det här inom kort. Och ni får gärna gissa vem som kommer vinna.
Ja, jag skulle ju sätta pengar på mig i alla fall.
Ja, det är väl klart du skulle det.
Ja, men det är väl ändå det rimliga att tro.
Fast är inte det lite fusk det här? För om inte jag missminner mig så har du gjort någon form av käkoperation någon gång och har mycket färre tänder än vad jag har. Då måste ju du ha mer utrymme i munnen.
Färre tänder? Jag drog ut visdomständerna och sådär. 4 stycken. Och sen har jag dragit 2 i överkäken. Men det är tvärtom, Stefan. Så kan inte jag öppna min mun lika mycket som jag kunde innan käkoperationen. Så att du har ju en naturlig fördel när det kommer till att få in tomtar i munnen.
Okej, så du hävdar att du inte kan öppna munnen tillräckligt. Jag hävdar att du har 6 färre tänder än vad jag har.
Ja, men tänderna, det motsvarar inte ens en tomte, skumtomte. Så att det där är ju bara skitsnack. De har till och med kapat en del av min underkäke och satt ihop igen med små stålpinnar eller något.
Ja, vi får se vad Unibet sätter för odds på oss här utifrån alla dessa faktorer.
Unibet eller annan eventuell kasinospel på internet.
Maria Bingo.
Kanske de.
Ja.
Nej, jag skulle ju säga att du har en fördel, men jag skulle gärna se mig själv som favorit på grund av tävlingsinstinkt.
Ja, vi får väl se. Spännande detta. Vi måste ta upp en sista grej från helgen som varit i alla fall. Kanske den största chocken av allt. Vet du vad jag syftar på? Vet du vad som hände i helgen?
Nej, inte när du säger största chocken av allt. Det fanns ju så mycket som skulle kunna vara en chock, men nej, berätta.
Ja, jag låter personen i fråga tala själv.
Yeah, and the last minutes I was very strong, I hope. And today was very good feeling and thank you so much for this great atmosphere and I'm so happy to start here in Ruka and this is happy place for me. And today I'm lucky and I'm happy. All was okay? Yeah.
Ja, vad var det vi hörde här egentligen?
Ja, det var ju faktiskt lite av en chock. Det där var ju inte en svenska eller något annat normalbegåvat land. Det var ju faktiskt en ryska,
ja,
som kunde prata engelska.
Ja, det här är första gången, vad jag vet, någonsin som en rysk skidåkare har pratat engelska i en intervju. Det här är ju då alltså Julia Belorukova som intervjuas av FIS-reporten efter segern i sprinten.
Mm.
Och hon verkar glad.
Ja, hon får ju Marit Björgen att låta som någon form av införding på en sån där sån där ö som det, om du har följt med i den här historien om han missionären som försökte predika kristendom till någon form av urinvånare någonstans i Sydostasien. Mm. Så Björgen är ju på den nivån av engelsktalande kunskaper i jämförelse med Belorukova. Okej, kanske inte riktigt så illa, men Björgens engelska har vi ändå pratat om i podden, att den inte är eller har varit top notch.
Nej, jag vet inte riktigt om man ska gradera de här mot varann. Jag vet inte. Det känns ändå som att Björgen har lite bättre förutsättningar eftersom Julia Belorukova är den första ryska människan någonsin som har pratat engelska.
Ja, kan man en liten dragning kanske. Det kan ju finnas någon rysk person som har pratat engelska någon gång. Och eller i och för sig så tänker man bara på Hollywoodfilmer när de tar in en random tysk eller svensk som ska spela.
Ja, Peter Stormare menar du?
Peter Stormare eller Dolph Lundgren.
Ja.
I will break you. den typen av personer. Så man kanske, det kanske bara är en myt att ryssar egentligen kan prata engelska.
Ja.
Hollywoodmyten.
Mm. För nu behöver de ju inte ta in dem längre eftersom de har en ryss som kan.
Mm.
Som kan spela alla de här rollerna.
Julia Belorukova, hon spelar varenda rysk spionskurk i alla Hollywoodfilmer i all framtid.
Ja.
Fast får hon ju ha lite sämre engelska.
Det ska ju komma någon så här typ spegling uppföljare eller vad man kallar det till Rocky 4 där de ska mötas igen, barnen till Dolph Lundgren och, eller något sånt där. Det låter som en väldigt fånig handling. Men
annars finns det ju faktiskt ett bevis till. Det är ju det här eller jag vet inte, det kanske inte räknas som att prata, men om du har sett det här klippet på när Vladimir Putin sjunger Blueberry Hill på YouTube någon gång.
Ja, det har jag faktiskt missat.
Ja, vi får spela 20 sekunder av Putin sjunger Blueberry Hill. I found my thrill.
Ja,
så att det är oklart om det bara är sångkunskapen eller om han faktiskt kan, han kan ju faktiskt prata lite engelska, men det är ungefär den nivån av klass. Det är generellt. Det är inte Belorukova klass på den.
Nej.
Men det är fint ändå att hon visar sådana kunskaper, inte bara i spåren.
Ja, men jag var ju tvungen att kolla här efter, för det, så här, jag tänkte, oj, är det den här nya progressiva ryska generationen som kommer att ta över här efter med Legkov och alla engelskfientliga ryssar? Men det föll direkt när jag kollade på Bolshunovs segerintervju, för det var tolken med.
Ja.
Så ja, men det är kul i alla fall.
Verkligen.
Att de är med i matchen.
Vi ska väl hinna prata lite fantasy innan vi går vidare här i podden också. För det har vi ju ändå dragit igång med rivstart.
Mm.
Och skidsnacksliga har ju också varit en monumental succé. i antal deltagare.
Sist jag räknade var det typ 129 lag.
Det är ju helt galet.
Ja.
Och även om ni känner att jaha, men då är det kört, jag missade en helg. Det är inte alls kört. Det är ju hur mycket världscuppoäng som helst att tävla om. Och VM ingår dessutom också. Tour de Ski brukar vara hur mycket pengar som helst som delas ut. Så att det är bara att signa upp. Gå och följ länken på Facebook eller googla på Noah Hoffman Fantasy, så kan ni hitta Fantasyligan där. Det finns vi under ligor skidsnacks med lösenordet skidsnack.
Skidsnacks låter som att det är något gott som man har med sig i spåret.
Ja, men det är lite gött att vara med i ligan, va? Man får en liten boost av det. Och vi får väl säga att det var en bra helg för skidsnacks deltagare också. Det var många som var väldigt bra med.
Mm.
Men nu är det ju ny helg som väntar i Lillehammer med en väldigt spännande liten minitour. Så för er som inte har skaffat lag eller för er som har lag, gå in och byt atleter,
ja,
till den här lilla touren. För övrigt, om vi ska kort nämna Lillehammers veckan eller helgen, så är det en ganska spännande liten tour med sprint först.
Ja, absolut. Och vi ska inte gå ner oss allt för mycket i det här eftersom ni kanske redan har sett loppen när ni hör det här. Men ja, det är alltid spännande med så här minitourer. Det brukar ju vara en sån i Roka vanligtvis, men i år så flyttar de och har en minitour andra helgen istället.
Mm. Och vad som jag skulle vilja nämna, om det är någonting som man vill nämna vad gäller minitouren, är det att Norge har ju i alla fall lyckats ta ut en åkare som heter Kristin Stadås Skistad, tror jag hon heter. Om jag har, jo.
Skistar.
Skistad.
Ja, Skistad. Inte som det här företaget som man hyr skidor av och sånt.
Nej, inte som då.
Tänk, men om hon var en sponsrad person som tagit namnet.
Det kanske är liksom nästa steg. Glöm det här med Swedbank Stadium eller Kronfågel Arena nere i Kalmar. Nu är det liksom Svix Halvarsson.
eller Ebba Löfbergs Lila.
Salomon Nilsson. Ja, hur som helst.
Fast
så,
i den här världen så kommer det ju bli Big Mac Nilsson. Och eftersom de har vissa sådana sponsorer.
Big Tasty Bjurman.
Ja.
Bjurman, det är ju han. Det är ju våran kollega i New York.
Mm.
Men det är Big Taste Bjurman eller Bjurman, det är vilket, båda låter bra.
Åh gud, hoppas de lanserar den i år. Den kommer få fem av mig.
På förhand. Herregud, det är så lättköpt. Men hur som helst, den här norska talangen, hör och häpna, hon är född 99.
Oj, oj, oj.
Jag vet inte hur man kan tillstå sig att släpa in en sån yngling på världskuppen i A-truppen redan nu. Jag är bestört och arg och besviken över att Norge släpper fram sina talanger på det där viset. Visst, hon kanske inte är lika bra som Frida Karlsson, men så att jag vet inte, jag tycker väl att vi får nästan skicka Rickard Grip till Norge och ta ett snack med norska skidskytte eller skidledningen och reda ut hur de tänker efter egentligen. De kommer ju förstöra sina unga talanger om de ska släppa upp dem på världskuppen på det här viset.
Ja, men det är ju bra för Sverige i sådana fall.
I sån spädålder.
Ja.
Enbart 19 år gammal ska hon alltså tävla, och jag vet inte. Jag såg någon expert i TV2, om det var Fredrik Aukland, som sa att för att kunna, hon kan vara ett medaljhopp i VM, men för att kunna vara med i VM så måste hon ut på världskuppen och tävla med de bästa redan nu för att kunna utvecklas. Så att det hör man ju tydligt att de har ju ingen koll på någonting i Norge.
Nej.
De vet ju inte hur man tar fram skidstjärnor. Så att skicka Grip första plan till Oslo. Se till att lära ut dem hur man ska hantera unga talanger. Som Frida Karlsson. De ska liksom gå på sparlåga och tävla med juniorer.
Ja.
Det är rätta sättet.
Ja, herregud. Jag tycker inte det behöver sägas något mer om det här egentligen.
Nej.
Receptet finns här. Det är ju ingen riktig podd utan att man nämner den gode Petter Northug.
Nej.
Det måste vi ju även göra denna gång. Vad har han haft för sig?
Ja, men han har faktiskt tävlat.
Ja.
Och han tävlar ju i den här Norgekuppen, eller vad det nu kallas. Och det gick väl faktiskt ganska bra för Petter, ja. För en gångs skull. Han var ju ändå inte sämst.
Nej, han var faktiskt tvåa. Blev bara slagen av Taugböl.
Ja, Taugböl är en gammal A-landslagsåkare också. Ja, också, så det är inte
gammal
helt...
och gammal, han är inte speciellt gammal. Nej. Men...
Nej, men han har ett roligt namn.
Ja.
Men det var väl ändå ett steg framåt, eftersom det skrevs innan om hur han blev slagen av en Andorra-åkare.
Ja.
Och det var ju sen en Andorra-åkare som faktiskt inte var så jäkla kass som man skulle kunna tänka sig att en åkare från Andorra är. Men det var ju en bra rubrik.
Ja.
Petter Northug slagen av Andorra-åkare med typ minuten.
Ja, för det vet man ju hur sugiga de är.
Ja, men det är inte Petter Northugs närvaro i medierna stannar ju inte där. Han har ju fortsatt med ett klassiskt ordbråk.
Ja, det var väl i och för sig inte han som inledde det den här gången.
Nej, det var ju det nya radarparet Piff och Puff, Yin och Yang som de verkar vilja kalla skalva. Viktor Thorn och Kalle Halvarsson. Jag vet inte vad det är som händer mellan de två. Det är någon form av bromance deluxe.
Ja.
Eller jag tror att Viktor Thorn vill ha en bromance deluxe med Kalle Halvarsson.
Mm.
Eller vad får du till?
Ja, men jag känner, jo, men det tror jag också. Och det känns som att han är ganska mottaglig ändå.
Ja, men är det inte lite som att Kalle Halvarsson är Petter Northug åt Emil Iversen?
Ja.
Motsvarigheten där, att Emil kanske ville stråla sig i glansen av Petter. Att Viktor Thorn vill stråla sig i medieglansen som är Kalle Halvarsson.
Ja, jo, för det, på ett sätt så finns det ju en... Det finns ju ett litet intressant en arvssituation här. För det var ju, från början var det ju faktiskt Northug och Hellner som hade alla de här mediebråken. Och sen gick det mer och mer över till att det blev Northug och Halvarsson.
Ja, Hellner var ju inte så, han var ju lite mer så här, kom si kom sa när det kom till ordbråk.
Ja. Mm.
Han sket vit. Han svarade ju inte på Petters pikar på samma sätt som Kalle, som kanske framstod som den mest lättkränkte personen på två par skidor, eller ett par skidor snarare. Så att det blev ju lite mer spets.
Ja, men nu kanske det är så här, Kalle groomar Viktor Thorn inför framtiden för att bli nästa i den här arvskedjan. Ja, än då... så länge är han lite som Robin till Batman här. Liksom han har inte gjort så mycket själv för att ha något att komma med här. Nej. Men han har börjat liksom.
Nej, men visst,
känna på lite.
Som i serien Batman så kanske det blir så att Thorn en dag, alltså Robin, tar över Batman-manteln. Och det får vi väl hoppas, men...
Spoiler alert för folk som vill läsa Batman här.
Ja, precis. Man kan väl säga att Petter ger honom en match i alla fall.
Ja, Petter högg tillbaka.
Han vill ju då påstå...
Vad var det de sa exakt? De sa att...
Ja, men Viktor Thorn och Kalle Halvarsson har ju bara sagt att ja, men Petter är slut, han har ingenting kvar, han kommer aldrig åka världscupen igen och sådär. De har ju malt på om det. Det är väl främst Kalle, och sen har ju Viktor Thorn som sagt strålat sig i Kalle-glansen. Nu har ju Petter Northug svarat och liknar. Han får frågan om vad han tycker om Viktor Thorns utspel, och ja, säger att han inte vet vem Viktor Thorn är.
Den säger, klassiska,
ja,
härskartekniken.
Viktor Thorn låter som en clown i en biroll i Solsidan. säger Petter, vilket ändå en ganska bra burn.
Ja.
Jag vet inte sig hur mycket clowner det brukar vara i Solsidan.
Nej, det bra och bra burn, det är liksom, ja, vad ska en clown med Solsidan göra? Ja, nej, jag vet inte, den är lite oklar.
En 3+ burn ändå,
ja,
skulle jag vilja säga. Och som sagt, i och för sig, jag vet inte heller vad en clown är i Solsidan. Jag har faktiskt aldrig sett Solsidan, så jag kan inte riktigt säga att jag har så mycket att gå på där. Men jag antar att han menar typ en sån här Henrik Dorsin-figur som jag förstått är lite av en clown i Solsidan.
Ja, det kanske är så han menar.
Alltså en jävla utbörning som vill hänga med och vara med de stora tuffa grabbarna.
Ja.
Och det är så, lite så han ser Viktor Thorn. Som han i och för sig säger, samtidigt säger att han inte vet vem det är.
Dubbla budskap här.
Och det är klart att Petter Northug vet vem Viktor Thorn är.
Ja, det tvivlar jag inte en sekund på.
Nej, men herregud. Så att det är väl Petter Northug som faller tillbaka i gamla alfa hanne mönster och som du säger, det är ju klassisk
härskarteknik.
Ja, att inte ens låtsas om att man har hört talas om den här personen någon gång.
Ja, man undrar ju om så här, när Petter Northug är 40 år, om han kommer fortsätta att sitta och hugga mot nya svenska åkare fast han inte ens är med själv längre.
Ja, men något måste han ju. Han har ju böcker att sälja.
Ja. Ja, men spännande. Vi får väl se om vi får se Northug någonting i vinter. Det vore ju kul om vi får se ett lopp i alla fall när de möts.
Ja, men undrar om jag inte ändå såg, apropå hans andra plats, att Löfshus eller vem det nu var liksom mer eller mindre lovade att han skulle få chansen i världskuppen innan VM.
Mm.
Och det har de ju sagt ungefär hela tiden, att han ska få chansen om man har någon form och prata om man ens är intresserad av att ställa upp själv. Det är ju helt omöjligt att säga någonting om. Jag har väl lite mer eller mindre gett upp att vi någonsin ska få se en gammal, alltså ens i närheten av en gammal Petter Northug. Det är väl ingen stor skräll att säga att det inte kommer vara så.
Nej, men ja, man vet ju aldrig hur det ser ut med hans sjukdomar och allt som slog ner han förra säsongen. Men en gång vill vi se en djup mot Kalle Halvarsson och Viktor Thorn, så får vi se vad de säger i media efteråt. Det ska bli oerhört spännande.
Verkligen.
Men med det kanske vi ska ta och avrunda veckans podd och säga som vanligt att vi hoppas att ni surfar in på våra sociala medier.
Surfa in på www.
Ja, oh, gud, det lät som jag var 100 år gammal här. Men ni hittar oss på Skidsnack på Facebook, Instagram och Twitter.
Precis, det är bara att rota fram Commodore 64 där och, ja. Och koppla upp på modemet och hoppas att inte någon ringer.
Ja, skidsnack@aftonbladet.se kan ni kontakta oss på. Och så skapar ni ett lag i våran fantasyliga.
Omedelbart.
Och sen hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!